Andra kungaboken, kapitel 1. När Ahab var död gjorde Moabs folk uppror mot Israel och vägrade att i fortsättningen betala skatt. En dag föll Israels nye kung, Ahasja, ner från sin sal på övre våningen och skadade sig svårt. Han sände bud till Baal Zebubs tempel i Ekron för att fråga om han skulle bli frisk igen. Men då kom en Herrens ängel och sa till profeten Elia: gå och möt sändebuden och fråga dem om det är sant att det inte finns någon gud i Israel. Fråga dem om det i så fall är därför de går till Baal Zebub, guden i Ekron, för att fråga om kungen ska bli frisk eller inte. Säg till dem att Herren har sagt att kung Ahasja aldrig kommer att lämna sängen han ligger i, utan han ska dö, därför att han har gjort så här. Sändebuden återvände genast till kungen. Varför är ni redan tillbaka? Undrade han. Det var en man som kom fram till oss, förklarade de. Han sa till oss att gå tillbaka till kungen och säga: Herren vill veta varför du frågar Baal Zebub, guden i Ekron, om råd. Är det för att det inte finns någon gud i Israel? Därför att du har gjort så här kommer du aldrig att få lämna sängen du ligger i, utan du ska dö. Vad var det för en man? Hur såg han ut? Frågade kungen. Han hade en mantel av hår och ett brett läderbälte på sig, svarade de. Det var profeten Elia, utbrast kungen. Han skickade genast en officer med 50 soldater för att hämta honom. De fann Elia sittande högst uppe på en kulle. Du gudsman, kungen har befallt att du ska följa med oss, sa officeren till honom. Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och utplåna dig och dina 50 män, svarade Elia. Omedelbart slog blixten ner och dödade dem allesammans. Kungen skickade då ytterligare en officer med 50 män för att hämta Elia. Du gudsman, ropade officeren till honom. Kungen säger att du omedelbart måste följa med oss. Men Elia svarade som förut. Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och döda dig och dina 50 män. Och än en gång kom eld från himlen, och männen förintades. För tredje gången skickade kungen iväg 50 män för att hämta profeten. Den här gången föll officeren på knä för Elia och vädjade till honom: du gudsman, skona mitt liv och de här 50 männens, som är dina tjänare. Ha förbarmande med oss, döda oss inte som du gjorde med de andra. Då sa Herrens ängel till Elia: var inte rädd, utan följ med dem. Elia lydde då ängeln och följde med dem till kungen. Varför skickade du bud till Baal Zebub, guden i Ekron, för att fråga om din sjukdom? Frågade Elia kungen. Är det för att det inte finns någon gud i Israel som du kan fråga om detta? Eftersom du gjort detta ska du inte komma upp ur sängen du ligger i, utan du ska dö. Ahasja dog, precis som Herren hade förutsagt genom Elia, och hans bror Joram blev kung, eftersom Ahasja inte hade någon son som kunde efterträda honom. Det här skedde under Jorams, Josafats sons, andra regeringsår över Juda. Allt övrigt som hände under Ahasjas regeringstid finns upptecknat i Israels kungars krönika. Kapitel 2. Nu var tiden inne för Herren att hämta upp Elia till himlen i en stormvind. När Elia och Elisa lämnade Gilgal sa Elia: stanna här, för Herren har sänt mig till Betel. Nej, jag svär inför Gud att jag aldrig ska lämna dig, svarade Elisa. Därför gick de tillsammans till Betel. Där kom de unga profeterna som höll till i Betel fram till Elisa och frågade: vet du om att Herren idag tänker ta Elia ifrån dig? Tyst, sa Elisa till dem. Jag vet det. Elisa, stanna kvar här i Betel nu, för Herren har bett mig gå till Jeriko, sa Elia. Men Elisa svarade som förra gången: jag svär inför Gud att jag aldrig ska lämna dig. Därför gick de tillsammans till Jeriko. I Jeriko kom den grupp profeter som fanns där fram till Elisa och frågade: vet du om att Herren idag tänker ta din herre ifrån dig? Ja, sa Elisa till dem, låt oss inte prata mer om det. Stanna här nu, sa sedan Elia till Elisa, för Herren har sänt mig till floden Jordan. Men Elisa svarade som förut: jag svär inför Gud att jag aldrig ska lämna dig. De gav sig alltså iväg tillsammans och stod så småningom vid floden Jordan, medan 50 av de unga profeterna iakttog dem på avstånd. Elia tog då sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet med den. Då delade sig vattnet i floden och de gick torra över till andra sidan. Vad vill du att jag ska göra för dig innan jag blir hämtad härifrån? Frågade Elia. Låt mig få dubbelt så mycket av den ande som du själv har, bad Elisa. Du har bett om något mycket svårt, svarade Elia. Men om du ser när jag tas bort ifrån dig, då ska du få vad du begär. Medan de gick där och samtalade med varandra kom plötsligt en vagn av eld och den drogs av hästar som också var av eld. Vagnen körde fram mellan dem och skilde dem åt och Elia förde sin stormvind upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min far, Israels vagnar och ryttare. När Elia försvann ur sikte rev Elisa sönder sin mantel. Sedan tog han upp Elias kvarlämnade mantel och gick tillbaka till Jordans strand. Där slog han med den på vattnet. Var är Herren, Elias Gud, ropade han. Då delade sig vattnet och Elisa kunde gå över. Elias ande är över Elisa, utbrast de unga profeterna i Jeriko när de såg vad som hände. Sedan gick de fram till Elisa och hälsade mycket vördnadsfullt på honom och sa, Herre, säg bara ett ord, så ska 50 av de starkaste männen bland oss leta genom öknen efter din mästare. Herrens ande har kanske lyft upp honom på något berg eller kastat ner honom i en dal. Bekymra er inte om det, svarade Elisa. Men de var så envisa i sina övertalningsförsök att han till slut blev tvungen att ge med sig. Gå och leta då, sa han. Och 50 män gav sig omedelbart iväg och letade i 3 dagar, men de hittade inte Elia. Elisa var fortfarande kvar i Jeriko när de kom tillbaka. Jag sa ju att ni inte behövde leta, påpekade han. Nu kom en delegation från Jeriko och lade fram ett problem för Elisa. Staden ligger vackert, som du kan se, men vattnet är mycket dåligt och det gör att marken ger dåliga skördar. Ge mig en ny skål full med salt, sa profeten. De gav honom då vad han begärde. Han tog skålen och gick ut till vattenkällan, kastade saltet i den och utbrast, Herren har gjort vattnet friskt. Nu ska det inte längre förorsaka död eller missväxt. Från den stunden var vattnet friskt, precis som Elisa hade sagt. Från Jeriko fortsatte han till Betel. När han gick vägen fram kom det ett gäng pojkar och började driva med honom för att han var flintskallig. Då vände han sig mot dem och förbannade dem i Herrens namn. Och genast kom 2 björnhonor ut i skogen och dödade 42 av dem. Sedan gick Elisa till berget Karmel innan han återvände till Samaria. Kapitel 3. Ahabs son Joram blev kung över Israel i Samaria under Josafats 18:e regeringsår över Juda och han regerade i 12 år. Han var en mycket ond man, men inte så ogudaktig som sin farmor, för han lät åtminstone riva ner den balspelare som hans far hade rest. Men trots det höll han fast vid den stora synd som Nebats son Jerobeam hade begått och som hade förlett Israels folk till avgudadyrkan. Kung Mesa i Moab och hans folk var fårfarmare. De hade försett Israel med 100 000 lamm och ull från 100 000 bockar. Men efter Ahabs död gjorde kungen i Moab uppror mot Israel. Joram mönstrade då sin armé och skickade följande meddelande till Josafat, kungen i Juda. Moabs kung har gjort uppror mot mig. Vill du hjälpa mig att strida mot honom? Naturligtvis vill jag det, svarade Josafat. Mitt folk och mina hästar står till ditt förfogande. Hur har du planerat anfallet? Vi ska gå till anfall från Edoms öken, svarade Joram. De båda arméerna som så småningom förstärktes med trupper från Edom gick en omväg genom öknen som tog 7 dagar i anspråk. Vattnet tog då slut för både soldaterna och djuren. Vad ska vi ta oss till? Utbrast Israels kung. Har Herren fört oss hit för att låta kungen i Moab besegra oss? Men kung Josafat av Juda frågade, finns det inte någon Herrens profet här ibland oss som vi kan rådfråga? Elisa är här, svarade en av officerarna i Israels armé. Han var ju Elias lärjunge. Bra, han är just den man vi behöver, sa Josafat. Kungarna i Israel, Juda och Edom gick alltså för att fråga Elisa till råds. Jag vill inte ha med dig att göra, sa Elisa missnöjd till kung Joram. Du kan gå till dina föräldrars falska profeter. Nej, svarade kung Joram. Herren har fört oss ut hit för att bli besegrad av kungen i Moab. Jag säger inför Gud att jag inte skulle bry mig om dig, om det inte vore för kung Josafats skull, svarade Elisa. Nåväl, skaffa nu hit någon som spelar harpa. och medan harpan spelade kom Herrens budskap till Elisa. Herren befaller att det ska grävas diken här i dalen för att ta emot vattnet som han ska sända. Ni ska inte se någon vind eller något regn, men den här dalen ska fyllas med vatten så att det finns tillräckligt för er och alla djuren. Det här är bara början, för Herren ska låta er segra över Moabs armé. Ni ska inta varje befäst stad och varje viktig ort. Ni ska hugga ner varje gott träd, fylla igen alla deras brunnar och förstöra åkrarna med sten. Dagen därpå, när det var dags för morgonoffret, inträffade undret. Vatten. Det kom strömmande från Edom, så att det snart fanns vatten överallt. Under tiden fick folket i Moab höra talas om de tre arméerna som kom marscherande mot dem. De mobiliserade de alla stridsdugliga män, både unga och gamla, och ställde upp utmed gränsen. Men tidigt följande morgon när solen gick upp och lyste på vattnet såg det rött ut, som om det varit blod. Det är blod, utropade de. De tre arméerna har råkat i strid och dödat varandra. Nu går vi ut och tar bytet. Men när de kom fram till Israels läger rusade Israels soldater ut och började döda dem, så att Moabs armé måste fly. Och Israels armé drog in i Moabs land och plundrade vilt. De förstörde städerna och fyllde åkrarna med sten. De fyllde också igen brunnarna och fällde fruktträden. Till slut var det bara fästningen Kir Hareset kvar att erövra. Men också den föll när de gick till anfall. När kungen i Moab såg att han förlorat slaget anförde han 700 av sina svärdbeväpnade män i ett sista desperat försök att slå igenom till kungen i Edom. Men han misslyckades. Då hämtade han sin äldste son, som skulle ärva hans tron och ämbete. Men till den israeliska arméns förskräckelse dödade kungen sin son och offrade honom som ett brännoffer på muren. Israeliterna avbröt då striden och vände med avsky tillbaka till sitt eget land. Kapitel 4. En dag kom hustrun till en av profetlärjungarna och berättade för Elisa att hennes man hade dött. Han älskade Gud, men han var skyldig en del pengar, berättade hon. Och när han nu hade dött ville fordringsägaren ha igen pengarna. Om hon inte betalade skulle han ta hennes båda söner som slavar. Vad kan jag göra för dig? Frågade Elisa. Hur mycket mat har du i huset? Jag har ingenting alls, bara lite olivolja, svarade hon. Gå och låna krukor och kannor från dina grannar och vänner och nöj dig inte med några få, sa han till henne. Sedan ska du och dina söner gå in i huset och stänga dörren efter er. Fyll sedan alla krukor och kannor från den kruka där du har din olja och ställ dem sedan åt sidan när de är fulla. Hon lydde honom och hennes söner bar fram krukor och kannor till henne som hon fyllde, den ena efter den andra, tills allesammans var fulla till bredden. Ge mig en kanna till, sa hon till sönerna. Det finns inga fler, svarade de. Och genast tog oljan slut. När hon gick till profeten och talade om vad som hade hänt, sa han till henne att gå och sälja oljan. Sedan kan du betala din skuld och det kommer att bli pengar över för dig och dina söner att leva av, tillade han. En dag gick Elisa till Sunem, där det fanns en förmögen kvinna som bjöd honom på mat. Detta upprepades varje gång han besökte staden. Jag är övertygad om att mannen som kommer hit nu och då är en helig profet, sa kvinnan till sin man. Låt oss göra i ordning ett litet rum åt honom på taket. Vi kan ställa in en säng, ett bord, en stol och en lampa, så har han någonstans att bo när han kommer hit. En gång när Elisa vilade i det iordningställda rummet, sa han till sin tjänare Gehazi. Säg till kvinnan att jag skulle vilja tala med henne. När hon kom, sa han till Gehazi. Tala om för henne hur mycket vi uppskattar hennes vänlighet mot oss. Fråga om det är någonting vi kan göra för henne. Kanske vill hon att jag ska lägga ett gott ord för henne hos kungen eller överbefälhavaren. Nej, jag är fullkomligt nöjd som det är här bland de mina, svarade hon. Men finns det då inget vi kan göra för henne? Frågade Elisa Gehazi efteråt. Hon har ingen son, svarade han. Och hennes man är gammal. Be henne komma tillbaka, sa Elisa. När hon kom tillbaka talade han med henne där hon stod i dörren och sa. Nästa år vid den här tiden kommer du att ha en son. Nej, du gudsman, skämta inte med mig på det sättet, utbrast hon. Men det var sant. Kvinnan blev snart gravid och året därpå fick hon en liten pojke, precis som Elisa hade förutsagt. En dag när pojken var några år gammal gick han ut till sin far som arbetade tillsammans med skördemännen på fälten. Han klagade över huvudvärk och snart började han jämra sig av smärta. Bär hem honom till hans mor, sa då fadern till en av tjänarna. Tjänaren bar hem honom och modern satt och höll om honom, men vid middagstiden dog han. Då bar hon upp honom och lade honom på profetens säng och stängde dörren. Sedan meddelade hon sin man: sänd hit en av tjänarna och en åsna så att jag kan skynda mig till profeten. Jag är strax tillbaka. Varför just idag? Det är varken högtid eller sabbat, sa han. Det är nödvändigt. Jag måste helt enkelt fara, svarade hon. Sedan sadlade hon åsnan och sa till tjänaren: skynda dig och stanna inte någonstans förrän jag säger till. När hon närmade sig berget Karmel fick Elisa se henne på avstånd och sa till Gehazi: titta, där är kvinnan från Sunem. Spring och möt henne och fråga vad som har hänt. Ta reda på hur det är med hennes man och hör efter om barnet mår bra. Ja, allting är bra, sa hon till Gehazi. Men när hon kom fram till Elisa på berget föll hon ner på marken framför honom och tog tag om hans fötter. Gehazi försökte få bort henne därifrån, men profeten sa: låt henne vara. Det är någonting som bekymrar henne, och Herren har ännu inte talat om för mig vad det är. Det var du som sa att jag skulle få en son, och jag bad dig att inte skämta med mig, sa hon. Då sa han till Gehazi: ta min stav och skynda dig iväg. Prata inte med någon under vägen och spring så fort du orkar. Lägg staven över barnets ansikte. Nej, inför Gud svär jag att jag inte vänder om förrän du själv följer med, sa kvinnan. Och Elisa följde då med henne. Gehazi skyndade sig före dem och lade staven på pojkens ansikte, men ingenting hände. Det syntes inte det minsta livstecken. Gehazi vände då tillbaka, och när han mötte Elisa sa han: pojken har inte vaknat upp. När Elisa kom fram fick han se att pojken verkligen var död, där han låg på profetens säng. Han gick in i rummet, stängde dörren om sig och bad till Herren. Sedan lade han sig över pojkens kropp, placerade sin mun mot hans mun, sina ögon mot hans ögon och sina händer över hans händer, och då började kroppen bli varm. Profeten vandrade fram och tillbaka i rummet en stund innan han ännu en gång sträckte ut sin kropp över pojken. Den här gången reagerade pojken och nös 7 gånger innan han plötsligt slog upp ögonen. Säg åt kvinnan att komma hit, sa han till Gehazi. När hon kom in i rummet sa han: här är din son. Hon föll då ner på golvet vid hans fötter, men reste sig snart, tog sin son och lämnade rummet. Elisa återvände nu till Gilgal. Det var hungersnöd i området. Och en dag när han undervisade de unga profeterna bad han Gehazi: ta fram din största gryta och gör i ordning en stuvning till kvällsmat åt männen. En av männen gick då ut för att samla örter och kom tillbaka med frukter från en slingerväxt. Han skar sönder dem och lade dem i grytan trots att ingen kände till dem. Men när männen började äta av stuvningen märkte de genast att något var galet och utbrast: döden är i grytan, du gudsman. Ge mig lite mjöl, sa Elisa. Han tog mjölet och kastade det i grytan. Nu är allt bra, fortsätt och ät, sa han. Och alla åt utan att bli sjuka. En dag kom en man från Baal Salisa med en 6 säd och 20 bröd som bakats av mjöl från den första skörden. Elisa föreslog Gehazi att man skulle använda detta till mat åt de unga profeterna. Vad menar du? Skulle det här lilla räcka till 100 personer? Utbrast Gehazi. Gör det i ordning bara. För Herren har sagt att det ska räcka åt alla och till och med bli över, sa Elisa. Gehazi gjorde i ordning maten åt dem, och det blev på det sättet som Herren hade sagt.
Kapitel 5. Naaman var överbefälhavare för armén i Aram, och kungen där satte stort värde på honom för hans många ärofulla segrar. Han var alltså ansedd som en stor hjälte, men han led av spetälska. Mindre enheter av arameer hade gått in i Israel, och bland de fångar de tagit fanns en liten flicka som fick komma i tjänst hos Naamans fru. En dag sa den lilla flickan till sin husmor: jag önskar att han kunde besöka profeten i Samaria. Han skulle säkert bota honom från spetälskan. Naaman berättade för kungen vad den lilla flickan hade föreslagit. Res du och besök profeten, sa kungen till honom. Jag ska skriva ett rekommendationsbrev som du kan visa kungen i Israel. Naaman gav sig iväg med 10 talenter silver, 6000 siklar guld och dessutom 10 uppsättningar dyrbara kläder. I brevet till kungen stod det: "Mannen som överlämnade det här brevet är min tjänare Naaman. Jag vill att du ska göra honom fri från hans spetälska." När kungen i Israel läste brevet rev han sönder sina kläder i ilska och förtvivlan och utbrast: "Han skickar hit en spetälsk och vill att jag ska göra honom frisk. Är jag då kanske Gud som kan ge och ta liv? Nej, han försöker säkert bara finna en anledning till att anfalla oss igen." Men när profeten Elisa fick höra talas om hur upprörd kungen hade blivit skickade han ett meddelande till honom: "Varför är du så upprörd? Sänd Naaman till mig så ska han få se att det verkligen finns en Guds profet här i Israel." Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade utanför Elisas hus. Elisa skickade ut en tjänare till honom med beskedet att han skulle gå och doppa sig i floden Jordan 7 gånger. Då skulle varje spår av hans spetälska försvinna. Men Naaman blev arg och for sin väg. "Jag tycker att han åtminstone borde ha kommit ut och talat med mig," sa han. "Jag hade väntat mig att han skulle stryka med sin hand över det sjuka stället och be Herrens, sin Guds namn. Är inte floderna Abana och Parpar i Damaskus bättre än alla floder i Israel tillsammans? Om det är floder jag behöver kan jag bada hemma och bli av med spetälskan." Sedan for han ilsken därifrån. Men hans officerare försökte tala förstånd med honom och sa: "Om profeten hade bett dig att göra något svårt skulle du ha gjort det, eller hur? Därför borde du också lyda honom nu när han säger att du ska göra något så enkelt som att gå och bada för att bli frisk." Naaman for då ner till floden Jordan och doppade sig där 7 gånger, precis som profeten hade sagt åt honom. Och undret skedde. Han blev helt återställd och hans hud var fin som på ett litet barn. Då for han och hela hans sällskap tillbaka för att tacka profeten. När de allesammans stod där framför honom sa Naaman: "Nu förstår jag att det inte finns någon gud i hela världen förutom i Israel. Ta nu emot de gåvor som jag har med mig." "Inför Herren min Gud säger jag att jag inte kan ta emot dem," svarade Elisa. Naaman försökte övertala Elisa, men han vägrade att ta emot någonting. "Låt mig då få med mig hem så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära," sa Naaman. "För från och med nu ska jag inte offra brännoffer eller slaktoffer till någon annan gud än Herren. Men kan Herren förlåta mig en sak? När min herre kungen går till guden Rimmons tempel för att tillbe och luta sig mot min arm, kan Herren då förlåta mig om jag också böjer mig?" "Ja, det ska han göra," svarade Elisa. Och så for Naaman hem igen. Men Elisas tjänare Gehazi tyckte att profeten hade handlat fel som inte tagit emot de erbjudna gåvorna. "Jag ska följa efter Naaman och försöka få något av honom," tänkte han för sig själv. Gehazi skyndade sig alltså efter Naaman, och när denne fick se honom steg han ur vagnen och gick fram till honom. "Jag hoppas att allt står väl till," sa han. "Ja, allt är väl, men min herre har skickat mig hit för att säga att 2 unga profeter från Efraims bergsbygd just har kommit till oss, och han skulle gärna vilja ge dem en talent silver och var sin uppsättning kläder," ljög Gehazi. "Ta 2 talenter," föreslog Naaman. Han gav honom också de dyrbara kläderna och lade silvret i ett par säckar. 2 av hans tjänare fick följa med och bära dem åt Gehazi. Men när de kom fram till berget där Elisa bodde tog Gehazi säckarna från tjänarna, sände dem tillbaka och gömde sedan pengarna i huset. När han kom in till Elisa frågade profeten: "Var har du varit, Gehazi?" "Jag har inte varit någonstans," svarade han. "Förstår du inte att jag var där i min ande när Naaman steg ur sin vagn för att möta dig?" sa Elisa. "Är det här den rätta tiden att ta emot pengar, kläder och livplanteringar, vingårdar, oxar och tjänare? Eftersom du har gjort så här ska Naamans spetälska komma över dig istället och över dina barn och barnbarn för alltid." Och Gehazi lämnade rummet spetälsk med en hy vit som snö. Kapitel 6. En dag kom profetlärjungarna och pratade med Elisa. "Rummet där du undervisar oss är alldeles för litet," sa de. "Kan vi inte bygga ett nytt hus nere vid Jordanfloden, där det finns gott om byggnadsmaterial?" "Jo, det tycker jag ni ska göra," svarade Elisa. "Men kan inte du komma med oss?" föreslog någon. "Det ska jag göra," svarade han. När de kom ner till Jordan började de fälla träd. Men för en av dem lossnade yxan från skaftet och hamnade i floden. "Ett sånt elände,"
ropade han bestört. Jag som hade lånat yxan. Var följde ni någonstans? Frågade profeten. Mannen visade honom var yxan hade fallit i och Elisa skar av en kvist som han kastade i vattnet. Då flöt yxan upp till ytan. Plocka upp den, sa Elisa till honom, och den unge mannen hämtade upp yxan. En gång när kungen i Aram låg i krig med Israel och gav sina officerare order om var de skulle slå läger, nämnde han en viss plats för dem. Omedelbart varnade Elisa kungen i Israel för att närma sig just den platsen. Arameerna planerar att dra samman sina trupper där, sa han. Kungen skickade då ut en spanare som kunde bekräfta att Elisa hade rätt. Gång på gång varnade Elisa kungen på samma sätt. Kungen i Aram blev irriterad. Vem av er är det som förråder oss? Frågade han sina officerare när han sammankallat dem. Vem har informerat kungen i Israel om mina planer? Det är inte någon av oss, svarade en av officerarna. Det är profeten Elisa i Israel. Han kan berätta för sin kung vad du viskar i din sängkammare. Gå då och ta reda på var han finns så att vi kan gripa honom, utbrast kungen. Elisa är i Dotan, var det då någon som upplyste honom om. En natt skickade därför kungen en trupp med många hästar och vagnar för att omringa staden Dotan. När profetens tjänare steg upp tidigt på morgonen och såg allt sammans blev han orolig. Vad ska vi göra nu? Ropade han skräckslagen till Elisa. Var inte rädd, vår armé är större än deras, svarade Elisa. Sedan bad Elisa. Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon så att han kunde se hästar och vagnar som av eld överallt på höjderna runt omkring. När fienden drog fram mot dem bad Elisa, Herre, gör dem blinda. Herren gjorde som Elisa önskade. Då gick Elisa ut till dem och sa, ni har kommit fel, det här är inte rätt stad. Följ mig så ska jag föra er till den man ni söker. Sedan ledde han dem till Samaria. Så snart de kom fram bad Elisa, Herre, öppna deras ögon nu, så att de kan se. Herren gjorde som Elisa ville, och de upptäckte att de var i Israels huvudstad Samaria. När kungen i Israel fick se dem ropade han till Elisa, Herre, ska jag döda dem? Ska jag döda dem? Gör inte det, svarade Elisa. Brukar vi döda krigsfångar? Ge dem mat och dryck och skicka sedan hem dem igen. Kungen anordnade då en stor fest för dem och skickade sedan hem dem till Aram. Från den stunden blev det slut på deras räder mot Israel. Men någon tid senare mobiliserade Ben-Hadad, kungen i Aram, hela sin armé och belägrade Samaria. Följden blev att det uppstod en svår hungersnöd i staden. Och det gick så långt att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar för en halv liter duvspillning. En dag när kungen i Israel vandrade omkring på stadsmuren ropade en kvinna åt honom, Hjälp mig, ers majestät. Om inte Herren hjälper dig, vad ska då jag kunna göra? Svarade han. Logen är tom och vinpressen står stilla. Vad skulle jag kunna göra för dig? Hon svarade. En kvinna här föreslog att vi en dag skulle äta upp min son och sedan hennes nästa dag. Vi tog min son och åt upp honom, men när jag nästa dag bad henne att döda sin son så gömde hon honom. När kungen hörde detta rev han sönder sina kläder i förtvivlan. Då kunde man genom revorna se att han bar säcktyg närmast kroppen. Gud, du får döda mig om jag inte avrättar Elisa idag, sa kungen och svor en ed. Elisa satt i sitt hus och rådgjorde med stadens styresmän när kungen skickade bud till honom. Men innan budbärarna kom sa Elisa till de andra, Denne mördare vi har till kung har skickat en man för att döda mig. När han kommer så stäng dörren och låt honom vänta utanför för hans herre kommer snart efter. Elisa hann precis säga detta innan budbäraren och sedan även kungen anlände. Det är Herren som har låtit oss drabbas av allt det här. Får kungen ut mot Elisa. Hur ska jag kunna räkna med någon hjälp från honom? Kapitel 7. Elisa svarade. Herren säger att man imorgon vid den här tiden ska kunna köpa 8 kilo mjöl eller 16 kilo säd för 1 sikel silver vid Samarias stadsport. Det kan inte hända än som Herren öppnar himlens fönster, svarade kungens adjutant. Du ska få se det, men du kommer inte att få möjlighet att äta något av det, sa Elisa till honom. Samtidigt satt fyra spetalska män vid stadsporten och de funderade, varför ska vi bara sitta här tills vi dör? Inne i staden kommer vi att svälta ihjäl och här är det inte ett dugg bättre. Därför kan vi ju lika gärna gå över till arameerna. Om de låter oss leva är det så mycket bättre och om de dödar oss har vi inget att förlora, för vi ska ju dö i alla fall. I skymningen gick de ut till fiendens läger, men det fanns ingen där. Herren hade nämligen låtit arameerna höra dånet av vagnar och galopperande hästar som om en stor armé närmade sig. Kungen i Israel har lejt hetiterna och egypterna för att anfalla oss, ropade de. De hade flytt i panik den natten och lämnat sina tält, hästar, åsnor och allt annat efter sig, precis som det stod. När de fyra spetelska männen kom till utkanten av lägret gick de in i tält efter tält och åt och drack. De bar också ut silver och guld och kläder som de gömde, men till slut sa de till varandra, det här är inte rätt. Här sitter vi inne med underbara nyheter och låter ingen veta det. Även om vi så bara väntar till imorgon med att berätta dem kan vi bli straffade. Det är bäst att vi går tillbaka och talar om vad som har hänt. De återvände till staden och berättade för vakten vad som hade hänt, att de hade kommit ut till lägret och att de inte sett en levande varelse. Jo, hästarna och åsnorna hade stått bundna och tälten hade stått kvar där som förut, men inte en människa hade synts till. Då ropade vakten genast ut nyheten till de som fanns inne i palatset och kungen steg hastigt upp och sa till sina officerare, jag förstår nog vad som har hänt. De vet att vi svälter och nu har de lämnat lägret och gömmer sig någonstans i närheten för att vi ska låta oss luras ut dit. Sedan tänker de anfalla oss, inta staden och göra oss till slavar. Det är nog säkrast att vi sänder ut spanare för att se efter, svarade en av hans officerare. Låt dem ta fem av de hästar vi har kvar. Om någonting händer dem är det ju inte värre än om de hade stannat här och dött tillsammans med oss andra. Man fick fram två vagnar med hästar och kungen sände iväg dem för att undersöka vart fienden hade tagit vägen. Ryttarna följde ett spår av kläder och andra tillhörigheter som han kastade ifrån sig under flykten, ända till Jordan. Där vände spejarna tillbaka till kungen och berättade för honom vad de sett. Då rusade folket i Samaria ut ur staden och plundrade lägret. Och det slog alltså in att 8 kilo mjöl och 16 kilo säd den dagen såldes för en sikel silver, precis som herren hade sagt. Kungen satte sin adjutant till uppsikt över trafiken vid stadsporten, men han blev nedtrampad och dödad av det utrusande folket. Det var detta Elisa hade förutsagt dagen innan när kungen kom för att arrestera honom. Då hade ju profeten talat om för kungen att mjöl och säd skulle säljas så billigt följande dag. Kungens adjutant hade svarat, det kan inte hända ens om Herren öppnar himlens fönster. Du ska få se det, men du kommer inte att få möjlighet att äta av det, hade profeten svarat honom. Och så blev det. Adjutanten trampades till döds i stadsporten av folket. Kapitel 8. Elisa hade sagt till kvinnan vars son han hade uppväckt från de döda. Ta din familj och flytta till ett annat land, för Herren ska låta en hungersnöd drabba Israel och den kommer att vara i 7 år. Kvinnan lydde profetens uppmaning och bosatte sig med sin familj i Filisternas land under 7 år. När hungersnöden var över återvände hon till Israel, där hon sökte upp kungen för att få tillbaka rätten till sitt hus och sin mark. Just som hon kom in höll kungen på att tala med Gehazi, Elisas tjänare. Berätta lite för mig om de under Elisa har gjort, bad kungen honom. Gehazi berättade då om undret när den lilla pojken uppväcktes från de döda och just i det ögonblicket råkade pojkens mor komma in. Nej men titta, utbrast Gehazi. Här är ju kvinnan och pojken som Elisa förde tillbaka till livet. Är det verkligen sant? Frågade kungen henne. Hon berättade då för honom hur det hade gått till. Sedan gav kungen en av sina tjänstemän i uppdrag att se till att hon fick tillbaka allt det hon hade ägt och dessutom ersättning för den inkomst hon förlorat medan hon varit borta. Elisa begav sig till Damaskus i Aram, där kung Ben-Hadad låg sjuk. När han fick veta att Elisa var där sa han, ge gudsmannen en gåva och be honom fråga Herren om jag kommer att bli frisk igen. Hazael lastade då 40 kameler med det bästa landet hade att erbjuda som gåva till Elisa. Din son Ben-Hadad, kungen i Aram, har sänt mig hit för att fråga om han kommer att bli frisk, sa han till profeten. Säg till honom att han ska bli frisk, svarade Elisa. Men Herren har visat mig att han ändå snart kommer att dö. Elisa stirrade så länge på Hazael att denna blev besvärad och sedan började Elisa gråta. Vad är det för fel? Frågade Hazael. Jag vet vilka fruktansvärda saker du kommer att göra mot Israels folk, svarade Elisa. Du kommer att bränna ner fästningarna, döda de unga männen, krossa de små barnen mot marken och skära upp magen på havande kvinnor. Vem tar du mig för? Sa Hazael. Jag skulle aldrig kunna göra något sådant. Herren har uppenbarat för mig att du kommer att bli kung över Aram, svarade Elisa. När Hazael kom tillbaka frågade kungen. Vad sa han till dig? Han talade om för mig att du skulle bli frisk, svarade Hazael. Men följande dag tog Hazael en filt, doppade den i vatten och höll den över kungens ansikte tills han kvävdes till döds. Sedan blev Hazael kung, precis som Elisa hade sagt. Joram, son till Josafat i Juda, efterträdde sin far som kung i Juda under det femte året av Ahabs son Jorams regering över Israel. Joram i Juda var 32 år gammal när han blev kung och han regerade i Jerusalem i 8 år. Men han var lika ogudaktig som Ahab i Israel och Israels tidigare kungar hade varit och han gifte sig med en av Ahabs döttrar. Men eftersom Gud hade lovat sin tjänare David att han skulle vaka över hans ättlingar och leda dem, utplånade han inte Juda. Under Jorams regering gjorde folket i Edom uppror mot Juda och valde sin egen kung. Joram försökte utan framgång kväva upproret. Han gick över floden Jordan och anföll staden Sair, men blev snabbt omringad av Edoms armé. I skydd av natten bröt han genom deras led, men hans soldater övergav honom och flydde. Edom har sedan den dagen förblivit oberoende. Libna gjorde också uppror vid samma tid som Edom. Resten av kung Jorams historia finns nedtecknad i Juda kungars krönika. Joram dog och blev begraven på den kungliga begravningsplatsen i Davids stad. Ahasja, Jorams son, efterträdde sin far på kungatronen. Det hände under det 12:e året av kung Jorams, Ahabs sons regering i Israel. Ahasja var 22 år gammal när han började regera, men han hade makten i Jerusalem bara ett år. Hans mor hette Atalja och var sondotter till Israels kung Omri. I likhet med Ahab och hans efterkommande gjorde han det som var ont i Herrens ögon och han var ingift i Ahabs släkt. Vid Ramot de Gilead förenade sig Ahasja med kung Joram i Israel, Ahabs son, i dennes krig mot kung Hazael i Aram. Kung Joram blev sårad i striden. Han for till Israel för att få vård och vila. Medan han var där kom kung Ahasja av Juda för att besöka honom. Kapitel 9. Under tiden hade Elisa kallat till sig en av de unga profeterna. Jag är färdig att gå till Ramot och Gilead, sa han till honom. Ta med dig den här oljeflaskan och försök att få tag i Jehu, som är son till Nimsis son, Josafat. Se till att ni blir lämnade ensamma. Häll sedan oljan över hans huvud och låt honom förstå att Herren har smort honom till kung över Israel. Sedan måste du fly för livet. Den unge profeten gjorde som han blivit tillsagd. När han kom fram till Ramot fick han se Jehu sitta där tillsammans med några andra arméofficerare. Jag kommer med ett meddelande, sa han. Till vem av oss? Frågade Jehu. Till dig, svarade den unge profeten. Jehu lämnade då de övriga och gick med in i huset. Där hällde den unge mannen oljan över hans huvud och sa, Herren, Israels Gud, säger, jag smörjer dig till kung över Herrens folk Israel. Du ska utrota Ahabs familj. Du ska hämnas mina profeters död och alla andra som dödades av Isabel. Hela Ahabs familj måste utplånas. Varje man, slav eller fri, måste dö. Jag ska utrota Ahabs familj som jag gjorde med Nebats son Jerobeam och Ahias son Baesa och deras familjer. Hundarna ska äta upp Ahabs hustru Isabel vid Israel och ingen kommer att vilja begrava henne. Sedan öppnade han dörren och sprang sin väg. Jehu gick tillbaka till sina vänner och en av dem frågade, vad ville den där galningen? Är allt som det ska vara? Ni vet mycket väl vem han var och vad han ville, svarade Jehu. Nej, det gör vi inte. Berätta, bad de. Då avslöjade han för dem vad profeten hade sagt och att han, Jehu, hade blivit smord till kung i Israel. De tog omedelbart av sig sina mantlar och bredde ut dem över trappan där Jehu stod, blåste i trumpet och ropade: Jehu är kung! Jehu är kung! Så gick det alltså till när Jehu, son till Josafat och sonson till Nimsi, gjorde uppror mot kung Joram. Joram hade själv varit med armén vid Ramot i Gilead för att försvara Israel mot de arameiska trupperna. Men han hade vänt tillbaka till Israel för att återhämta sig sedan han blivit sårad. Jehu sa till männen som var tillsammans med honom: Om ni vill att jag ska vara er kung, låt då inte någon fly till Israel för att berätta vad som har hänt. Jehu steg sedan upp i en vagn och for själv till Israel för att få tag i den sårade kung Joram. Kung Ahasja i Juda var också där för att få träffa Joram. När vakten i Israels torn såg Jehu och hans sällskap närma sig ropade han: Trupp i antagande! Skicka ut en ryttare och ta reda på om det är vän eller fiende, ropade kung Joram till honom. En soldat red omedelbart iväg. Kungen vill veta om du är vän eller fiende, frågade han. Vad vet du egentligen om fred? Svarade Jehu. Följ efter mig bara. Vakten meddelade att sändebudet hade mött dem men inte vänt tillbaka. Kungen skickade då ut ytterligare en ryttare. Han red fram till Jehu och frågade i kungens namn om de kom i fredliga avsikter. Vad vet du om fred? Sa Jehu. Följ efter mig bara. Han kommer inte heller tillbaka, ropade vakten. Det måste vara Jehu, för han kör som en galning. Skynda er att göra i ordning min vagn, befallde då kung Joram. Tillsammans med kung Ahasja for han iväg för att möta Jehu. De möttes på den åker som hade tillhört Nabot och Joram frågade: Kommer du som vän, Jehu? Kan det finnas vänskap mellan oss så länge din mor Isabels ondska omger oss, frågade Jehu. Då vände kung Joram med sin vagn och flydde. Förräderi, Ahasja, ropade han. Förräderi! Jehu tog sin båge och sköt iväg en pil som träffade Joram mellan skuldrorna. Pilen gick rakt in i hjärtat och han sjönk död ner i sin vagn. Jehu sa till adjutant Bidkar: Kasta ut den döda kroppen på Nabots åker. För när du och jag en gång red här tillsammans med hans far Ahab uppenbarade Herren följande profetia för mig. Här på Nabots egendom ska jag betala igen för mordet på Nabot och hans söner. Därför ska du kasta ut kroppen här på Nabots åker, precis som Herren sa. Under tiden hade kung Ahasja av Juda flytt ut med vägen mot Bethaggan. Jehu jagade honom och ropade: Skjut honom också! Då sköt de och sårade honom i hans vagn, där vägen stiger till Gurhöjden, nära Jibleam. Men han lyckades ändå fortsätta ända fram till Megiddo, innan han dog. Hans ämbetsmän förde honom i vagnen till Jerusalem, där de begravde honom på den kungliga begravningsplatsen. Ahasjas regering över Juda hade börjat i det 12:e året av kung Jorams regering över Israel. När Isabel fick höra att Jehu hade kommit till Israel, sminkade hon sig, satte upp håret och slog sig ner vid ett fönster. När Jehu kom in genom porten till palatset ropade hon åt honom: Kommer du i fredliga avsikter, du din Simri, som mördade din herre? Då såg Jehu upp och fick syn på henne i fönstret och ropade: Vem är på min sida? Då tittade några hovmän ut genom fönstret. Kasta ner henne, ropade Jehu. Då kastade de ut henne genom fönstret och hennes blod stänkte upp mot muren och på hästarna medan hon trampades ner av deras hovar. Sedan gick Jehu in i palatset för att äta. Efter måltiden sa han: Någon får väl gå och begrava den där kvinnan. Hon var ju ändå dotter till en kung. Men när man kom för att begrava henne fann man bara hennes huvud, fötter och händer. När de kom tillbaka och berättade det för Jehu sa han: Det är precis vad Herren sa. Han talade om för profeten Elisa att hundar skulle äta upp hennes kött och att hennes kropp skulle spridas som gödsel över marken så att ingen skulle kunna säga vem den egentligen var. Kapitel 10. Jehu skrev brev till de styrande i staden Samaria och till förmyndarna för Ahabs 70 söner som allesammans bodde där. När ni mottagit detta brev ska ni välja den lämpligaste av Ahabs söner till er kung och sedan bereda er på att kämpa för hans tron. För ni har ju hästar och vagnar, en befäst stad och vapen. Men de var alldeles förskräckta och sa till varandra: När inte ens två kungar kan klara av honom, hur ska då vi kunna göra det? Den man som förestod palatset, stadens borgmästare, de styrande och förmyndarna för Ahabs söner, skickade därför detta svar till Jehu. Vi är dina tjänare och vill underordna oss dig. Vi vill inte ha någon annan kung. Gör vad du tycker är bäst. Jehu svarade dem i ett brev. Om ni är på min sida och tänker lyda mig, ska ni vid den här tiden imorgon komma med er herres söners huvuden hit till mig i Israel. Kung Ahabs 70 söner bodde i de ledande männens hem där de hade växt upp. När brevet kom blev alla 70 dödade. Deras huvuden stoppades i korgar och sändes till Jehu i Israel. När ett sändebud meddelade Jehu att kungasönernas huvuden hade kommit gav han befallning om att de skulle lägga sig 2 högar vid stadsporten och ligga kvar där till följande morgon. På morgonen gick han ut och talade till folket som var samlat där. Ni är utan skuld till det här, sa han. Jag konspirerade mot min herre och dödade honom, men jag dödade inte hans söner. Herren har gjort detta för att allt vad han säger ska bevisas vara sant. Han förklarade genom sin tjänare Elia att detta skulle hända Ahabs efterkommande. Sedan dödade Jehu också de övriga medlemmarna av Ahabs familj som fanns i Israel. Alla av betydelse som varit i hans tjänst, nära vänner och personliga rådgivare. Ingen av dem som på något sätt haft närmare kontakt med Ahab kom undan. Sedan reste Jehu mot Samaria och på vägen övernattade han i Bet Eked. Där träffade han släktingar till kung Ahasja i Juda. Vilka är ni? Frågade han dem. Vi är släkt med kung Ahasja. Vi är på väg till Samaria för att hälsa på kung Ahabs söner och kungamodern Isabel, svarade de. Grip dem, befallde Jehu sina män. Sedan ledde han ut dem till brunnen och dödade dem alla. Det var sammanlagt 42 män. När han skulle lämna platsen träffade han Rekabs son Jonadab, som var på väg för att möta honom. Efter att de hälsat på varandra frågade Jehu honom, är du med mig som jag är med dig? Ja, det är jag, svarade Jonadab. Räck mig då din hand, sa Jehu, och hjälpte honom upp i den kungliga vagnen. Följ med mig och se vad jag gör för Herren, sa Jehu. Jonadab for med honom i vagnen. Och när de kom fram till Samaria dödade Jehu alla Ahabs vänner och släktingar, precis som Herren hade förutsagt genom profeten Elia. Sedan sammankallade Jehu folket i staden och talade till dem. Ahab tillbad Baal, men inte alls så som jag tänker göra, sa han. Kom hit alla Baals präster och profeter och alla som tillber honom. Se till att alla kommer, för vi ska ha en stor offerfest till Baals ära. Den som inte kommer ska dö. Men Jehu hade för avsikt att utrota alla Baals präster. Han skickade budbärare genom hela Israel för att kalla alla som tillbad Baal till festen. Och de kom allesammans och fyllde hela Baalstemplet från den ena ändan till den andra. Och han gav order till den som förestod klädkammaren. Se till att alla Baals präster får prästmantlar. Sedan gick Jehu och Jonadab, Rekabs son, in i Baalstemplet. Se till att det bara finns sådana som tillber Baal här inne och inte någon som tillber Herren, sa de till dem. När Baals präster började offra, omringade Jehu byggnaden med 80 av sina män. Den av er som låter någon komma undan får betala med sitt eget liv, sa han till dem. Så snart man hade avslutat brännoffret gick Jehu fram till sina män och gav orden. Gå in och döda alla. Låt inte en enda slippa undan. Då dödade de allesammans och släpade ut kropparna ur templet. Sedan gick Jehu och hans män in i det innersta av templet, tog ut en staty som han tillbad och brände upp den. De rev ner templet och gjorde om platsen till avträde. På detta sätt utplånade Jehu varje spår av Baal i Israel. Men han förstörde inte guldkalvarna i Betel och Dan som Jerobeam, Nebats son, låtit bygga och som fått hela Israel att synda. Senare sa Herren till Jehu, eftersom du har följt mina föreskrifter och utplånade Ahab och hans släkt ska jag låta din son, din sonson och din sonsons son få bli kungar i Israel. Men Jehu följde inte Herren, Israels gud, av hela sitt hjärta, för han fortsatte att tillbe Jerobeams guldkalvar som hade förorsakat så mycket synd i Israel. Vid den tiden lät Herren Israel bli allt mindre till ytan. Kung Hasael i Aram intog flera områden öster om floden Jordan i Gilead, Gads, Rubens och Manasses områden. från floden Aror i Arnondalen genom Gilead och till Basan. Allt annat som Jehu gjorde finns nedtecknat i Israels kungars krönika. När Jehu dött blev han begraven i Samaria, och hans son Joas blev hans efterträdare. Allt som allt regerade Jehu i 28 år över Israel i Samaria. Kapitel 11. När Atalia, Ahasias mor, fick höra att hennes son var död, bestämde hon sig för att döda alla hans barn i avsikt att ta över tronen. Men Joseba, Jorams dotter och Ahasias syster, lyckades rädda den lilla Joas. Hon smög sig undan med honom från de övriga kungabarnen och gömde honom och hans sköterska i ett förrådsrum i templet. Där bodde de i 6 år, medan Atalia regerade som drottning. Under 7:e året av hennes regering sammankallade prästen Jojada de 5 officerarna för slottsvakten och för drottningens livvakt. Han mötte dem i templet och fick dem att under ed avlägga tystnadsplikt. Sedan visade han dem kungens son. Han gav dem följande instruktioner. Av de 3 kompanier som är i tjänst på sabbaten har 1 som uppgift att bevaka palatset, 1 annat att bevaka surporten och 3:e porten bakom vakten. De övriga 2 kompanierna, som i vanliga fall är lediga, ska bevaka templet och kungen. Ni ska gruppera er runt kungen med vapen i hand och döda de som försöker bryta sig igenom bevakningskedjan. Ni ska stanna hos kungen hela tiden. Officerarna följde genast Jojadas instruktioner. De tog med sig till Jojada de män som redan var i tjänst och de män som skulle börja vakthållningen på sabbaten. Han försåg dem med spjut och sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i tempelförrådet. Vakterna ställde sig på sina poster framför helgedomen och altaret och runt hela templet. Sedan förde Jojada fram den unge prinsen, satte kronan på hans huvud, gav honom en avskrift av de 10 budorden och smorde honom till kung. Och alla applåderade och ropade, länge leve kungen! När drottning Atalia hörde jublet rusade hon bort till templet och fick se den nye kungen stå bredvid en av de stora pelarna, på den plats där kungarna brukade stå vid kröningar. Han stod där omgiven av hennes egen livvakt och en mängd trumpetare. Alla jublade och trumpeterna smattrade. Förräderi, förräderi, skrek hon och började slita sönder sina kläder. Släng ut henne härifrån, ropade Jojada till officerarna. Döda henne inte här i templet, men döda den som försöker hjälpa henne. Då drog de ut henne till slottsstallet och dödade henne där. Jojada slöt sedan ett förbund mellan herren och kungen och folket, att de skulle vara herrens folk. Ett förbund mellan kungen och folket ingicks också. Alla gick sedan till Baals tempel, rev ner det och bröt sönder alla altaren och avgudabilder och dödade Mattan, Baals präst, mitt framför altaret. Sedan placerade Jojada ut vakter vid herrens tempel. Med officerarna och vakten och allt folket ledde han kungen från templet, förbi vakthuset och in i palatset, och kungen satte sig på sin tron. Alla gladdes över det som skett, och det blev lugnt i staden efter Ataljas död. Kapitel 12. Joas var bara 7 år gammal när han blev kung i Juda. Det var 7 år efter det att Jehu hade blivit kung i Israel. Joas regerade i Jerusalem i 40 år. Hans mor hette Sibja och var från Berseba. Under alla de år Joas hade prästen Jojada vid sin sida gjorde han det som var rätt i Herrens ögon. Men ändå förstörde han inte offeraltarna på höjderna och folket fortsatte att offra och bränna rökelse där. Templet behöver repareras, sa Joas en dag till prästerna. Ta allt det som offras till Herrens tempel, skatten från folkräkningen och alla frivilliga gåvor och använd allt sammans till att rusta upp templet. Men 23 år efter hans tillträde som regent hade templet ännu inte reparerats. Joas kallade då till sig Jojada och de andra prästerna. Varför har ni inte gjort någonting åt templet? Frågade han dem. Nu får ni inte längre använda något av templets inkomster för era egna behov, utan från och med nu ska ni ge allt till dem som reparerar templet. Prästerna samtyckte och lovade att inte samla in pengar för egna behov och att de inte själva skulle befatta sig med reparationsarbetet. Jojada borrade ett hål i locket på en stor kista och ställde den på högra sidan av altaret vid tempelingången och dörrvakterna stoppade folkets alla gåvor i den. När kistan blev full räknade kungens sekreterare och överste prästen pengarna och lade dem i säckar. Dessa gav till uppsyningsmännen som betalade snickare, stenhuggare och murare och bekostade inköpen av timmer och sten och allt annat material som behövdes för att reparera Herrens tempel. Pengarna användes inte för att köpa silverfat, ljussaxar, skålar, trumpeter eller andra guldföremål utan bara till reparationen. Uppsyningsmännen behövde inte redovisa sina utbetalningar för de var ärliga och pålitliga män. Men det som gavs som skuld och syndoffer fick prästerna behålla för eget bruk. Detta lades alltså inte i kistan. Vid den här tiden började kung Hasael i Aram krig mot Gat och intog det. Och sedan vände han sig mot Jerusalem. Kung Joas tog då alla heliga föremål som hans förfäder och företrädare på troner i Juda, Josafat, Joram och Ahasja hade helgat åt Herren och sände detta till Hasael tillsammans med det som han själv hade gett och allt guld i slottets och templets skattkammare. Då drog Hasael sig tillbaka från Jerusalem. Resten av Joas historia finns upptecknad i Juda kungars krönika. Men hans officerare sammansvor sig mot honom och mördade honom i hans kungliga residens i Millo, som ligger på vägen till Silla. Det var Josakar, Simeats son, och Josabar, Somers son, som mördade honom. Han begravdes på den kungliga begravningsplatsen i Jerusalem och hans son Amasja blev kung efter honom. Kapitel 13. Jehus son Joahas började sin 17-åriga regeringsperiod över Israel i Joas 23:e regeringsår över Juda. Men Joahas var inte någon god kung, utan han följde Jerobeams onda vägar, som hade fått Israel att synda. Herren var därför mycket vred på Israel, och han tillät kung Hasael i Aram och dennes son Ben-Hadad att utöva sin makt över dem. Men Joahas bad till Herren om hjälp. Och Herren hörde honom när han såg hur fruktansvärt kungen i Aram förtryckte Israel. Herren sände en befriare och Israel lyckades ta sig ur arameernas grepp. Men de fortsatte att synda och följde Jerobeams onda vägar. De fortsatte också att tillbe gudinnan Asera i Samaria. Slutligen reducerades Joahas armé till 50 ryttare, 10 vagnar och 10 000 fotsoldater. Kungen i Aram hade lyckats utplåna de övriga styrkorna fullständigt. Resten av Joahas historia finns upptecknad i Israels kungars krönika. Joahas dog och begravdes i Samaria och hans son Joas efterträdde honom och regerade i Samaria i 16 år. Han besteg tronen under kung Joas i Juda 37:e regeringsår. Men Joas, kungen i Israel, var en ond man. För precis som Jerobeam uppmuntrade han folket att tillbe avgudar och förledde dem till synd. Övrigt värt att nämna om Joas regering och om hans krig mot Amasja i Juda finns upptecknat i Israels kungars krönika. Joas dog och begravdes i Samaria med Israels övriga kungar och Jerobeam II efterträdde honom. När Elisa låg på sitt yttersta besökte kung Joas honom och grät över honom. Min far, det är ju du som har varit Israels styrka, sa han. Skaffa fram en båge och några pilar, bad Elisa då honom. Öppna nu det östra fönstret, sa Elisa, och Joas gjorde som han sa. Sedan bad han kungen att lägga sin hand på bågen, och själv lade han sina egna händer över kungens. Skjut nu, befallde han, och tillade. Detta är Herrens segerpil mot Aram. Du ska nämligen vinna seger över dem vid Afek. Plocka nu upp de andra pilarna och slå dem mot golvet. Kungen tog då upp dem och slog dem mot golvet 3 gånger. Profeten blev arg på honom och utbrast. Du skulle ha slagit 5 eller 6 gånger, för då skulle du ha besegrat Aram fullständigt. Nu kommer du bara att segra 3 gånger. Efter denna händelse dog Elisa och begravdes. På den tiden brukade rövarband från Moab tränga in i landet varje år. En gång när några män höll på att begrava en vän hände detta. Hastigt slängde de då den döda kroppen i Elisas grav. Så snart kroppen kom i beröring med Elisas ben fick den döde mannen liv igen och reste sig upp. Kung Hasael av Syrien hade förtryckt Israel under hela kung Joahas regering, men Herren var barmhärtig mot Israels folk och lät dem aldrig bli helt besegrade. Gud hade nämligen medlidande med dem, och han tänkte också på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. men så dog kung Hasael i Syrien och hans son Ben-Hadad regerade efter honom. Och kung Joas i Israel, Joahas son, lyckades vid tre tillfällen återerövra städer som hans far hade förlorat till Ben-Hadad. Kapitel 14. Under det andra året av kung Joas regering i Israel började kung Amasja att regera i Juda. Amasja var då 25 år gammal och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor kom från Jerusalem och hette Joadin. Han var en mycket god kung i Herrens ögon, även om han inte var som sin förfader David, men som kung var han lika god som sin far Joas. Så snart han hade fått ett fast grepp om sitt rike avrättade han männen som mördat hans far, men han skonade deras barn, för han hade lärt sig genom Moses lag att föräldrarna inte ska dödas för sina barns synder eller barn för sina föräldrars. Var och en måste sona sin egen synd. Det var Amasja som en gång dödade 10 000 edomiter i Saltedalen. Han intog också Sela och ändrade dess namn till Joktel, som det kallas än idag. Vid ett annat tillfälle utmanade Amasja kung Joas av Israel, han som var son till Joahas och sonson till Jehu, att mobilisera sin armé och komma och möta honom ansikte mot ansikte. Men kung Joas svarade: "En liten törnbuske på Libanon bad det stora sederträdet, ge din dotter till hustru åt min son, men strax efteråt kom ett av de vilda djuren förbi och trampade ner busken. Du har besegrat Edom och är mycket stolt över det. Men mitt råd till dig är att du ska vara nöjd med den ära du vunnit och stanna hemma. Varför ska du besvära oss och riskera att vi båda går under?" Men Amasja ville inte lyssna. Så kung Joas av Israel mönstrade sin armé. De möttes ansikte mot ansikte vid Betsemes, en av Judas städer. Juda blev besegrat där och armén skingrades. Kung Amasja blev tagen till fånga och Israels armé marscherade sedan till Jerusalem och rev ner dess murar från Efraimsporten till Hörnporten, en sträcka på cirka 200 meter. Kung Joas tog många som gisslan och han lade beslag på allt guld och silver i templet och kungapalatset innan han återvände till Samaria. Resten av Joas historia och hans krig med kung Amasja i Juda finns upptecknat i Israels kungars krönika. När Joas dött begravdes han i Samaria bland de andra kungarna i Israel och hans son Jerobeam II blev kung efter honom. Amasja levde 15 år längre än Joas och vad som hände honom i övrigt finns skrivet i Juda kungars krönika. Efter en sammansvärjning mot Amasja i Jerusalem flydde han till Lakis, men hans fiender förföljde honom dit och dödade honom där. Hans kropp fördes på hästryggen tillbaka till Jerusalem och han begravdes på den kungliga begravningsplatsen i Davids stad. Sedan blev hans son Asarja kung, 16 år gammal. Efter sin fars död byggde han upp Elat och återlämnade det till Juda. Under tiden hade Jerobeam II blivit kung i Israel under Amasjas 15:e regeringsår över Juda. Jerobeam II regerade i 41 år. Men han var lika ond som Jerobeam I, Nebats son, som hade förlett Israel att tillbe avgudar. Jerobeam II vann tillbaka de områden som Israel förlorat mellan Hamat och Döda havet, precis som Herren Israels gud hade förutsagt genom Jona, Amittais son, profeten från Gat Hahefer. Herren såg hur svårt alla hade det i Israel, slavar såväl som fria, och att inte någon kom till deras undsättning. Han hade inte heller sagt att han skulle utplåna Israels namn och därför använde han kung Jerobeam II till att rädda landet. Vad som i övrigt finns att berätta om Jerobeam II, alla hans krig och hur han återtog Damaskus och Hamat, som tidigare tillhört Juda, finns nedskrivet i Israels kungars krönika. När Jerobeam II dött begravdes han bredvid de andra kungarna i Israel och hans son Sakarja blev kung efter honom. Kapitel 15. I Jerobeam den andres 27:e regeringsår i Israel blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda. Han var då 16 år gammal och regerade sedan i 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Asarja var en god kung och han gladde Herren precis som hans far Amasja hade gjort. Men i likhet med sina föregångare förstörde han inte offerhöjdsaltarna, där folket fortfarande frambar offer och tände rökelse. På grund av detta lät Herren honom drabbas av spetälska
som han fick lida av till sin död. Han bodde därför i ett hus för sig själv medan hans son Jotam bodde i palatset och utövade makten. Resten av Azarias historia finns nedtecknad i Juda kungars krönika. När Azaria dött begravdes han tillsammans med sina förfäder i Davids stad och hans son Jotam blev kung. I det 38:e året av Azarias regering i Juda blev Sakarja, Jerobeams son, kung över Israel i Samaria. Han regerade bara i 6 månader. Men Sakarja var en ond kung i Herrens ögon, precis som sina förfäder. I likhet med Jerobeam, Nebats son, uppmuntrade han Israel i dess synd att tillbe avgudar. Salum, Jabes son, ledde en sammansvärjning mot honom, mördade honom och tog makten. Resten av Sakarjas historia finns i Israels kungars krönika. Det Herren hade sagt till Jehu slog alltså in, nämligen att hans son, sonson och sonsons son skulle bli kungar i Israel. Salum, Jabes son, blev kung i Israel under Ussias 39:e regeringsår i Juda. Salum regerade i Samaria en enda månad. Sedan blev han lönnmördad av Menahem, Gadis son från Tirsha, som själv blev kung. Ytterligare detaljer om kung Salum och hans sammansvärjning mot Sakarja finns att läsa i Israels kungars krönika. Med Tirsha som utgångspunkt plundrade sedan Menahem staden Tifsa och den kringliggande landsbygden därför att dess invånare vägrat att öppna stadsporten för honom. Han ödelade staden och skar upp magen på alla gravida kvinnor. I Azarias 39:e regeringsår i Juda blev Menahem, Gadis son, kung i Israel. Han regerade i Samaria i 10 år. Även Menahem var en ond kung. Han tillbad avgudar precis som kung Jerobeam, Nebats son, hade gjort under så lång tid och han förledde Israels folk till svåra synder. Kung Pul från Assyrien invaderade landet. Men när Menahem erbjöd honom 1000 talenter silver vände han om igen. Menahem pressade fram pengarna genom att kräva alla de rika männen i Israel på en särskild skatt på 50 siklar silver. Resten av kung Menahems historia är nedskriven i Israels kungars krönika. Efter honom blev hans son Pekadja kung. I Azarias 50:e regeringsår i Juda blev Pekadja, Menahems son, kung över Israel i Samaria. Han regerade i 2 år. Men även Pekadja var en ond kung och han fortsatte den avgudadyrkan som Nebats son Jerobeam hade påbörjat och som ledde Israel in på onda vägar. Peka, son till Remalja och befälhavare över armén, ledde en sammansvärjning mot honom tillsammans med 50 män från Gilead. De mördade honom i palatset i Samaria. Argob och Arje dödades i samma revolt. Peka utropade sig själv till kung efter Pekadja. Resten av kung Pekadjas historia finns att läsa i Israels kungars krönika. I Azarias 52:a regeringsår i Juda blev Peka, Remaljas son, kung över Israel i Samaria. Han regerade i 22 år. Peka var också en ond kung och han fortsatte att följa Nebats son Jerobeams dåliga exempel att tillbe avgudar. Det var under Pekas regering som kung Tiglat-Pileser av Assyrien ledde ett anfall mot Israel. Han intog städerna Ijon, Abel-Betmaka, Janoa, Kedes, Hasor, Gilead och hela Galileen och Naftalisland och förde bort folket som fångar till Assyrien. Senare ledde Elas son Hosea en sammansvärjning mot Peka, mördade honom och tog själv tronen i Jotams, Ussias sons 20:e regeringsår i Juda. Om annat som hände under Pekas regeringstid finns att läsa i Israels kungars krönika. I Pekas, Remaljas sons andra regeringsår i Israel, blev Jotam, Ussias son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han besteg tronen och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusa och var dotter till Sadok. Jotam var i stort sett en mycket god kung och i likhet med sin far Ussia följde han Herren. Men han avskaffade inte offerhöjdernas altare, där folket fortsatte att offra och tända rökelse till främmande gudar. Det var under kung Jotams regeringstid som den övre porten till Herrens tempel blev byggd. Resten av Jotams historia finns nedskrivet i Juda kungars krönika. Vid den tiden lät Herren kung Resin i Aram och kung Peka i Israel anfalla Juda. När Jotam dött blev han begravd bredvid de andra kungarna i Juda på den kungliga begravningsplatsen i Davids stad och efter honom blev hans son Ahas kung. Kapitel 16.
i Pekas, Remalias son, 17:e regeringsår, blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. Han var 20 år gammal när han besteg tronen och han regerade 16 år i Jerusalem. Ahas följde inte Herren som hans förfader David hade gjort. Han var lika ond som kungarna i Israel. Han offrade till och med sin egen son i eld och följde på så sätt seden hos de hedniska folk som omgav Juda. De folk som Herren hade drivit ut ur landet för Israels skull. Han bar också fram offer och tände rökelse på offerhöjdsaltare och på många andra altaren som fanns utplacerade under stora träd. Kung Resin i Syrien och kung Peka i Israel, Remalias son, förklarade krig mot Ahas och belägrade Jerusalem. Men de lyckades inte inta staden. Detta hände ungefär samtidigt som kung Resin återtog Elat. Han drev ut alla från Juda ur staden och lät edomiter som fortfarande bor där bosätta sig där istället. Kung Ahas sände ett meddelande till kung Tiglat-Pileser i Assyrien och bad honom om hjälp att strida mot Aram och Israel. Ahas tog silvret och guldet från templet och från palatset och sände det som gåva till den assyriska kungen. Assyrierna anföll då Damaskus, huvudstaden i Aram, förde bort dess invånare som fångar till Kir och dödade kung Resin. Kung Ahas for då till Damaskus för att träffa kung Tiglat-Pileser. Medan han var där lade han märke till ett ovanligt altare i ett hedna tempel. Han gjorde en skiss av det, som han sedan med en detaljerad beskrivning sände till prästen Uria. Uria byggde ett altare efter den beskrivning han fått. Det var färdigt när kungen kom tillbaka från Damaskus. Och när kungen såg det invigde han det omedelbart genom att offra på det. Han bar fram brännoffer, spisoffer och hällde drickoffer över altaret och stänkte sedan blodet från tackoffret över det. Sedan tog han bort kopparaltaret som hade stått inför Herren i templets främre del och placerade det på norra sidan av det nya altaret. Han gav Uria instruktioner att använda det nya altaret för morgonens och kvällens spisoffer, för kungens brännoffer och spisoffer och för folkets offer. Såväl som för deras drickoffer och blodet från brännoffren och slaktoffren skulle också stänkas på det nya altaret. Men kopparaltaret ska jag använda när jag behöver fråga Herren, sa han. Prästen Uria utförde vad han fått order om. Kungen tog bort sidoplåtarna från bäckenställen i templet och faten som stod på dem. Det stora fatet som stod på kopparoxarnas ryggar tog han ner och ställde på ett stenfundament. Av hänsyn till den assyriska kungen tog han också bort en passage som han hade byggt mellan slottet och templet. Resten av kung Ahas historia och vad som hände under hans regeringstid finns att läsa i Juda kungars krönika. När Ahas dött blev han begravd på den kungliga begravningsplatsen i Davids stad och hans son Hiskia blev sedan kung. Kapitel 17. I Ahas 12:e regeringsår i Juda blev Hosea, Elas son, Israels kung i Samarien. Han regerade i 9 år. Han följde inte Herren i allt, men han var inte lika ond som sina företrädare. Kung Salmaneser av Assyrien anföll och besegrade kung Hosea, som tidigare varit underordnad den assyriske kungen och även betalat skatt till honom. Salmaneser hade nämligen upptäckt att Hosea höll på att förråda honom genom att han sänt kurirer till kung So i Egypten för att få hjälp. Han betalade inte längre den årliga skatten och därför grep Salmaneser honom och satte honom i fängelse. Salmaneser invaderade hela Israel, tågade mot Samaria och belägrade staden under 3 års tid. I kung Hoseas 9:e regeringsår föll Samaria och folket fördes bort i fångenskap till Assyrien. De sattes i kolonier i staden Hala ut med floden Habor i Gosan och i en del av Mediens städer. Denna olycka drabbade Israel därför att man tillbett andra gudar och på så sätt syndat mot Herren sin gud, som hade fört dem ut ur slaveriet i Egypten, och därför att de hade följt sedvänjorna hos de folk som Gud hade fördrivit för dem, liksom de israeliska kungarnas nya ordningar. Israels folk hade också i tysthet handlat mot Herrens vilja, och de hade byggt altaren till andra gudar över hela landet. De hade placerat obelisker och avgudabilder på höjderna och under stora träd, och de hade tänt rökelse till gudar från alla de olika folk som Herren hade undanröjt innan Israel kom in i landet. Israels folk hade alltså gjort mycket ont som hade orsakat Herrens vrede. De tillbad avgudar, trots Herrens uttryckliga förbud. Gång på gång hade Herren sänt profeter för att varna både Israel och Juda och uppmanat dem att vända om från sina onda vägar. Han hade förmanat dem att lyda de bud han gett deras förfäder genom profeterna. Men de ville inte lyssna. De var lika upproriska som sina förfäder och vägrade att tro på Herren. De förkastade hans lagar och det förbund han hade ingått med deras förfäder, och i sin dårskap avvisade de alla hans varningar och tillbad hedna gudar. De trotsade hans befallningar och gjorde två kalvar av gjutet guld och en aserapåle. De tillbad Baal och även solen, månen och stjärnorna. De offrade till och med sina söner och döttrar i eld. De frågade spåmän om råd, använde sig av trolldom och sålde sig själva till det onda. Herren blev därför mycket upprörd, och han utplånade dem ur sin åsyn tills bara Judas stam fanns kvar i landet. Men till och med Juda vägrade att lyda Herrens, sin Guds, befallningar och vandrade samma onda väg som Israel hade gjort. Herren förkastade alltså hela Israel, och han straffade dem genom att överlämna dem åt deras fiender och till total utplundring. När Herren avskilde Israel från Davids kungadöme valde man istället Jerobeam, Nebats son, till kung. Han lockade Israel bort från Herrens vägar och fick dem att begå en svår synd. Israel upphörde inte med den ondska Jerobeam fört dem in i, förrän Herren vände sig bort från dem och övergav dem, precis som profeten hade varnat och sagt. Israeliterna fördes alltså bort till Assyrien, där de är än idag. Kungen av Assyrien hämtade kolonier av folk från Babylon, Kuta, Ava, Hamat och Sefarvaim och lät dem bosätta sig i Samariens städer och ersätta de deporterade israeliterna. Assyrierna övertog alltså Samaria och de andra städerna i Israel. Till att börja med tillbad de inte Herren, och därför sände han dit lejon som dödade en del av dem. Man rapporterade då till kungen i Assyrien: "Det folk du har sänt till Israel känner inte till de lagar som landets gud har ställt upp. Och därför har han sänt lejon bland dem som håller på att utrota dem därför att man inte tillber honom." Då bestämde kungen i Assyrien att en av de landsflyktiga prästerna från Samarien skulle få återvända till Israel och lära de nya invånarna de lagar som landets gud ville att de skulle följa. En av dem återvände alltså till Betel och undervisade dem som invandrat från Babylon om hur de skulle tillbe Herren. Men varje folkgrupp tillbad också sina egna gudar. De placerade dem i templen på höjderna i närheten av städerna där de bodde. De som kom från Babylon tillbad bilder av sin gud Sukkot-Benot. De som kom från Kuta tillbad Nergal. Och folket från Hamat tillbad Asima. Gudarna Nibhas och Tartak tillbads av aviterna. Och folket från Sefraim till och med brände sina egna barn på gudarna Adrammelex och Anammelex altaren. De tillbad också Herren, men i strid mot Herrens befallning utsåg de bland sig själva präster som skulle offra till Herren i templen på höjderna. Samtidigt fortsatte de att följa de religiösa sederna från sina hemländer. Detta pågår bland dem än idag. De följer sina gamla seder istället för att uppriktigt tillbe Herren och lyda de lagar han gav till Jakobs ättlingar, Israels barn. Herren hade ju slutit ett förbund med dem och befallt: "Ni får aldrig glömma vårt förbund. Be aldrig till några andra gudar. Det är bara Herren ni ska be till. Han ska rädda er från alla fiender. Be aldrig och offra aldrig till andra gudar. Be till Herren som har fört er ut ur Egypten med makt och genom under. Jakobs efterkommande ska lyda alla Guds lagar och aldrig tillbe andra gudar." Men Israel lyssnade inte, utan fortsatte att tillbe andra gudar. Invandrarna från Babylon tillbad visserligen Herren, men de tillbad också avgudar. Och än idag gör deras ättlingar likadant. Kapitel 18. I Hoseas, Elas sons tredje regeringsår i Israel, började Hiskia, Ahas son, regera i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung och regerade i Jerusalem i 29 år. Hans mor hette Abi och var dotter till Sakaria. Hiskia var en gudfruktig kung och vandrade i sin förfader Davids fotspår. Han röjde bort templen på höjderna, rev ner obeliskerna och slog sönder de avskyvärda avgudabilderna av Aseran. Han krossade också kopparormen som Mose hade gjort, därför att man hade börjat tillbe den och tända rökelse. Den kallades Nehustan. Hiskia litade helt på Herren, Israels Gud.
Ingen av kungarna, vare sig de före eller de efter honom, levde så nära Gud som han. För Hiskia följde Herren i allt och var noga med att följa de lagar Gud hade gett Mose. Herren var med honom och han lyckades med allt han företog sig. Han gjorde sig fri från den assyriske kungen och vägrade att underordna sig honom. Han besegrade också filisterna och intog varje ort ända bort till Gaza och området däromkring. Det var under Hiskias fjärde och kung Hoseas sjunde regeringsår som kung Salmaneser i Assyrien anföll Israel och började sin belägring av Samaria. Tre år senare, under Hiskias sjätte regeringsår och kung Hoseas nionde, föll Samaria. Och Israels befolkning deporterades till Assyrien där han fick bosätta sig i staden Hala och ut med stranden av floden Habor i Gosen och i Mediens städer. Detta hände därför att de hade vägrat att lyssna till Herren sin Gud och nekat att göra vad han önskade. De bröt förbundet med honom och motsatte sig alla de lagar han hade gett dem genom sin tjänare Mose. Senare, under kung Hiskias 14:e regeringsår, belägrade den assyriske kungen Senherib alla befästa städer i Juda och intog dem. Kung Hiskia, som ville ha fred, sände då ett meddelande till den assyriska kungen i Lakis. Jag har handlat fel. Jag ska betala vad du begär, om du bara drar tillbaka dina trupper, hette det i budskapet. Kungen i Assyrien krävde 300 talenter silver och 30 talenter guld. För att få ihop denna summa måste Hiskia tömma både templet och den kungliga skattkammaren på silver och guld. Han måste till och med ta det guld som han hade belagt templets dörrar och dörrposter med. Men kungen i Assyrien skickade överbefälhavaren, sin första minister och en general tillsammans med en stor armé mot Hiskia. De kom från Lakis och slog läger ut med den stora huvudvägen in vid fältet, där man brukade bleka tyg i närheten av övre dammens vattenledning. De bad att få träffa kung Hiskia, men istället skickade han en förhandlingsdelegation bestående av följande män. Eliakim, hans första man i palatset, Sebna, sekreteraren, och Joa, kanslern. Den assyriska generalen bad dem lämna detta besked till Hiskia. Den store kungen i Assyrien säger, ingen kan rädda dig undan mig och min makt. Du behöver mer än bara löften om hjälp innan du gör uppror mot mig. Vem stöder du dig på? Egypten. Farao är inte mycket att lita på. Egypten är som en splittrad stav som genomborrar och skadar den hand som lutar sig mot den. Och om du säger att du litar på att Herren ska rädda er, kom då ihåg att det var hans offerhöjder och altaren som du bröt ner. Du kräver ju att alla ska tillbe vid altaret i Jerusalem. Jag har ett erbjudande till dig från min herre, kungen i Assyrien. Om du kan ställa upp med 2000 ryttare, ska vi ge dem hästar. Hur skulle du ens kunna stå emot ett enda kompani ur min herres armé? Inte ens om Egypten skulle förse er med hästar och vagnar skulle det hjälpa. Tror du förresten att vi har kommit hit av oss själva? Nej, det är Herren som har sänt oss och sagt att vi ska inta landet och ödelägga det. Var vänlig att tala till oss på arameiska, bad Eliakim, Sebna och Joa. Vi förstår det språket. Tala inte hebreiska, för då hör allt folk på muren vad ni säger. Skulle min herre, den assyriske kungen, ha skickat mig hit för att tala med bara er tre och er kung, svarade den assyriske generalen. Gäller inte hans ord folket på murarna också? De är ju dömda tillsammans med er äta sin egen avföring och dricka sin egen urin. Sedan ropade den assyriske generalen på hebreiska till folket som stod på muren. Lyssna till den store kungen i Assyrien. Låt inte kung Hiskia vilseleda er. Han kan aldrig rädda er undan mig och min makt. Låt honom inte förleda er att tro att Herren skulle kunna rädda er. Lyssna inte till kung Hiskia. Ge er. Här kan ni få leva i fred i ert eget land tills jag flyttar er till ett annat land som liknar det här, med rika skördar av säd, vin, oliver och honung. Välj livet och inte döden. Hör inte på kung Hiskia när han försöker övertyga er om att Herren ska befria er. Har någon av de andra ländernas gudar kunnat rädda sitt folk undan kungen från Assyrien? Vad hände med Hamats, Arpads, Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Kunde de rädda Samaria? Vilka andra gudar har kunnat skydda sitt land för mig och min makt? Vad är det då som får er att tro att Herren ska rädda Jerusalem? Men alla var tysta, för kungen hade uppmanat dem att inte säga någonting.
Då vände Eliakim, Hilkias son, kungens sekreterare Sebna och kanslern Joa, Asafs son, tillbaka till kungen med sina kläder sönderrivna och berättade vad den assyriska generalen hade sagt. Kapitel 19. När kung Hiskia hörde deras rapport rev han också sönder sina kläder och klädde sig i säcktyg, och sedan gick han till templet för att be. Han bad Eliakim och Sebna och några av de ledande prästerna att de skulle klä sig i säcktyg och gå till profeten Jesaja, Amos son, med följande meddelande. Kung Hiskia säger: det här är en dag fylld av svårigheter, förolämpningar och skam. Det är som när ett barn ska födas men modern inte har kraft att föda fram det. Men kanske Herren, din Gud, har hört hur den assyriske generalen har smädat den levande guden och därför vill straffa honom. Så bed nu för den spillra av oss som ännu finns kvar. Då svarade Jesaja: Herren säger, säg till er herre att inte oroa sig över vad han har hört av den assyriske kungens tjänare. Jag ska se till att en viss rapport får den assyriske kungen att omedelbart återvända hem, och där ska jag se till att han blir dödad. När den assyriske generalen fick höra att hans kung hade lämnat Lakis drog han sig tillbaka från Jerusalem och mötte honom i Libna. Strax efteråt nåddes kungen av meddelandet att den egyptiske kungen Tirhaka stod beredd att anfalla honom. Innan han gav sig iväg för att möta anfallet skickade han ett meddelande till kung Hiskia. Låt inte lura dig av den gud du tror på. Tro honom inte när han säger att jag inte ska inta Jerusalem. Du vet mycket väl vad de assyriska kungarna har gjort överallt de har dragit fram. De har fullkomligt förintat allt. Varför skulle du vara ett undantag? Har de andra folkens gudar befriat dem, gudarna i Gosen, Haran, Resef och i Eden i Telassar? Vad har hänt med kungarna i Hamat, Arpad, Sefarvaim, Hena och Iva? Hiskia tog emot brevet från sändebuden, och när han hade läst det gick han över till templet och bredde ut det inför Herren. Sedan bad han: Herre, Israels Gud, du som sitter på din tron mellan keruber, du är den enda guden och den som råder över alla kungariken på jorden. Du har skapat himmel och jord. Böj dig ner, Herre, och lyssna. Öppna dina ögon, Herre, och se. Hör hur denne Senherib har smädat den levande guden. Här är det ju sant att Assyriens kungar har besegrat alla dessa folk och bränt ner deras avgudabilder. Men det var ju bara avbildningar. Det gick att förstöra, därför att de bara var döda ting som människor tillverkat av trä och sten. Herre, vår Gud, vi ber dig att rädda oss undan honom så att alla folk på jorden förstår att endast du är Gud. Från Jesaja kom då detta budskap till Hiskia. Herren, Israels Gud, säger: jag har hört din bön, och det här är min dom över kung Senherib. Jungfrun, dottern Sion, är inte rädd för dig. Jerusalems dotter föraktar och hånar dig. Vem är det du har smädat och hånat, och mot vem har du varit så uppstudsig? Jo, det är mot den helige Israel. Dina hantlangar har öst sina förolämpningar över mig och sagt: mina vagnar kan nå upp på de högsta bergen, ja, ända till den högsta toppen på Libanon. Jag har huggit ner de högsta cedrarna och cypresserna där och nått fram till dess mest avlägsna delar och finaste skogar. Jag har fått ny kraft från brunnar jag grävt i främmande land, och jag har brutit Egyptens makt genom att bara gå förbi. Men varför har du inte tidigare förstått att det är jag, Herren, som har låtit dig göra allt detta? Det var jag som bestämde att du skulle segra över alla dessa befästa städer. Därför hade folken du besegrade ingen makt att sätta sig upp mot dig. Det var som gräset som torkar i solens hetta och säden som fördärvas innan den hunnit gå i ax. Jag vet allt om dig. Jag vet alla dina planer och vet var du tänker gå nästa gång. Jag känner också till allt ont du sagt om mig. Eftersom du tror att du är överlägsen mig ska jag sätta en krok i din näsa och ett betsel i din mun och leda dig tillbaka samma väg som du kom. Och detta, Hiskia, är beviset på att jag ska göra som jag sagt. I år ska mitt folk äta självvuxen säd, och nästa års utsäde ska också tas därifrån. Men på det tredje året ska du så och få en riklig skörd och också plantera vingårdar och äta dess frukt. Än en gång ska en kvarleva av judar rota sig i jorden och bära frukt. Herren ska se till att en skara av överlevande, liten men stark, går ut från Jerusalem. Och mitt beslut beträffande kungen av Assyrien är att han inte ska komma in i den här staden. Han ska varken skjuta pilar, gå fram i skydd av sköldar eller bygga belägringsramp mot dess mur. Han måste vända tillbaka samma väg som han kom, för jag ska försvara och rädda den här staden från mitt eget namns och min tjänare Davids skull. Den natten dödade Herrens ängel 185 000 assyriska soldater och på morgonen låg det döda kroppar överallt i hela lägret. Då bröt kung Senherib upp och återvände till Nineve. Där blev han mördad av sina söner Adramelek och Sereser när han tillbad i sin gud Nisroks tempel. De flydde sedan till Ararats land och deras bror Esarhaddon blev ny kung i landet. Kapitel 20. Vid den tiden blev Hiskia dödligt sjuk och profeten Jesaja kom och hälsade på honom. Ordna upp dina affärer och gör dig beredd att dö, sa Jesaja. Herren säger att du inte kommer att bli frisk. Hiskia vände sig då mot väggen och bad. Herre, kom ihåg att jag alltid försökt att lyda dig och behaga dig i allt vad jag gjort. Sedan grät han ut sin förtvivlan. Innan Jesaja hade lämnat palatsgården talade Herren till honom igen och sa: Gå tillbaka till Hiskia, ledaren för mitt folk, och säg: Herren, din förfader Davids Gud, har hört din bön och sett dina tårar. Jag ska göra dig frisk, och om 3 dagar ska du tillbe mig i templet. Jag ska förlänga ditt liv med 15 år och rädda dig och den här staden från kungen i Assyrien. Det ska jag göra för att förhärliga mitt namn och för min tjänare Davids skull. Jesaja gav sedan Hiskia rådet att göra en deg av fikon och lägga på svullnaden. Hiskia gjorde så och blev frisk. Under tiden hade kung Hiskia frågat Jesaja: Vad är tecknet på att Herren ska göra mig frisk så att jag kan gå till templet igenom 3 dagar? Herren ska ge dig ett tecken. Vill du att skuggan på soluret ska gå 10 streck framåt eller 10 streck bakåt, sa Jesaja. Solskuggan går ju alltid framåt. Gör så att den går bakåt, svarade Hiskia. Jesaja bad då Herren att göra så, och han lät skuggan på Ahas solur gå 10 streck tillbaka. Ungefär vid den tiden skickade Berodak Baladan, son till Babylons kung, Baladan, hälsningar och en gåva till Hiskia, eftersom han hört att han var sjuk. Hiskia välkomnade sändebuden och visade dem alla sina skatter, silver, guld, välluktande kryddor, dyrbara oljor och andra värdefulla föremål. Han dolde ingenting för dem. Jesaja gick då till kung Hiskia och frågade vad männen ville och varifrån de kom. De kom ända bort ifrån Babylon, svarade Hiskia. Vad fick de se i ditt palats? Frågade Jesaja. De fick se allt. Jag visade dem alla mina skatter, svarade Hiskia. Lyssna till Herrens ord, sa Jesaja till kungen. Den dag kommer när allt som du och dina förfäder har samlat här ska föras bort till Babylon. Ingenting ska bli kvar. En del av dina söner ska också föras bort och bli hovmän åt kungen i palatset i Babylon. Om detta är vad Herren vill så är det bra, svarade Hiskia, och utgick ifrån att det skulle vara fred och ro under återstoden av hans egen livstid. Resten av Hiskias historia och om hans stora bedrifter, om dammen och vattenledningen han byggde och hur han ledde vattnet in i staden finns att läsa i Juda kungars krönika. När Hiskia dog blev hans son Manasse kung efter honom. Kapitel 21. Manasse var 12 år gammal när han blev kung. Han regerade i Jerusalem i 55 år. Hans mor hette Hefsiba. Hon gjorde det som var ont i Herrens ögon. Samma avskyvärda handlingar som de folk ägnade sig åt som bodde i landet tidigare och som Herren fördrev för att ge plats åt Israel. Manasse byggde upp de offerhöjder som hans far Hiskia hade rivit ner. Han byggde nya altaren till Baal och gjorde en oanständig avgudabild som föreställde Aseran, precis som Ahab, kungen i Israel, hade gjort. Han tillbad solguden, månguden och stjärngudarna och placerade till och med altaren inne i Herrens tempel, i den stad och den byggnad som Herren hade valt för att ära sitt eget namn. Han offrade en av sina egna söner i eld. Han sysslade med svart magi och spådomar och konsulterade medier och trollkarlar. Han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon och orsakade Herrens vrede. Manasse satte också upp i templet den avskyvärda Aserapåle han hade gjort på just den plats som Herren hade talat med David och Salomo om när han sa: Jag ska för alltid fästa mitt namn vid det här templet och vid Jerusalem, den stad jag har utvalt framför alla andra städer bland Israels stammar. Om Israels folk bara vill följa de föreskrifter jag gav genom Mose ska jag aldrig mer fördriva dem ur deras förfäders land. Men folket lyssnade inte till Herren, och Manasse förledde dem att göra till och med mer ont än de tidigare invånarna, som Herren hade drivit bort därifrån för Israels skull. Då förklarade Herren genom profeterna, eftersom kung Manasse har gjort allt detta onda, och till och med mer ont än amoréerna, som bodde i landet för länge sedan, och eftersom han har förlett juda folk till avgudadyrken, ska jag låta en sådan olycka drabba Jerusalem och juda, att de som får höra det inte kommer att tro sina öron. Jag ska skölja bort Jerusalem, som man torkar bort vattnet från en nydiskad tallrik, först den ena sidan, och sen den andra. Jag ska till och med överge den kvarleva som återstår av mitt folk och överlämna dem åt deras fiender. För de har gjort så mycket ont och orsakat min vrede ända sedan jag förde deras förfäder ut ur Egypten. Förutom att Manasse ledde in juda folk i alla denna avgudadyrkan som Gud hatade, avrättade han en mängd oskyldiga människor och Jerusalem fylldes med kropparna från offren för hans grymhet. Allt övrigt om Manasses regeringstid finns att läsa i Juda kungars krönika. När Manasse hade dött blev han begraven i Ussas trädgård utanför sitt palats och hans son Amon blev kung efter honom. Amon var 22 år gammal när han blev kung och han regerade Jerusalem i 2 år. Hans mor hette Mesulemet och var dotter till Harus från Jotba. Han var lika ond som sin far Manasse och tillbad samma avgudar. Han vände sig bort ifrån Herren, sina förfäders gud, och han vägrade att lyssna till vad Herren hade sagt. Hans rådgivare sammansvor sig mot honom och dödade honom i hans palats. Men då reagerade folket och dödade alla som varit med i sammansvärjningen och satte Amons son Josia på tronen istället. Allt övrigt som inträffade under Amons regering finns upptecknat i Juda kungars krönika. Amon begravdes i en grav i Ussas trädgård och hans son Josia blev kung efter honom. Kapitel 22. Josia var bara 8 år gammal när han blev kung. Han regerade i Jerusalem i 32 år. Hans mor hette Jedida och var dotter till Adadja från Buskat. Josia följde i sin förfader Davids spår och var i allt lydig mot Herren. I det 18:e året av sin regering sände kung Josia sin sekreterare Safan, Asaljas son, och Mesullams sonson till översteprästen Hilkia i templet med dessa order. Samla ihop de pengar som folket ger till prästerna vid tempelingången, där de går upp i helgedomen för att tillbe. Ge pengarna till de som är ansvariga för byggnationen, så att de kan anställa snickare och murare och köpa timmer och sten till de nödvändiga reparationerna. Men de behöver inte redovisa sina utgifter, för de är mycket betrodda. En dag kom översteprästen Hilkia till kungens sekreterare Safan och berättade att han hittat en pergamentrulle i templet. Guds lag finns skriven på den, förklarade han. Han gav Safan rullen så att han kunde läsa den. När sedan Safan skulle rapportera till kungen om hur arbetet med reparationen gick, nämnde han också om bokrullen som Hilkia hade hittat och läste ur den för kungen. När kungen hörde vad som stod skrivet i rullen rev han sönder sina kläder i ren förskräckelse. Han uppmanade prästen Hilkia, Safan och sin assistent Asadja samt Safans son Aikam och Mikadjas son Akbor att fråga Herren vad de skulle göra. Herren måste vara mycket vred på oss eftersom våra förfäder inte har lytt hans lag och handlat efter hans föreskrifter, sa Josia. Prästen Hilkia, Aikam, Akbor, Safan och Asadja gick därför till Nya staden, en stadsdel i Jerusalem, för att rådfråga profetissan Hulda, som var hustru till Sallum, son till Tikva, Harhas son, han som hade ansvaret för klädkammaren. Hon gav dem följande budskap från Herren, Israels Gud. Säg till den man som skickade hit er att jag tänker förstöra staden och döda dess invånare, precis som jag förutsagt i boken du läst. Folket i Juda har nämligen ställt mig åt sidan, tillbett andra gudar och gjort mig mycket upprörd, och denna vrede måste få sitt utlopp. Men därför att du var känslig för min vilja och sörjde och ödmjukade dig inför Herren när du läste förmaningen i boken om att landet skulle bli förbannat och ödelagt, och därför att du har rivit sönder dina kläder och gråtit inför mig i ånger, ska jag höra din bön. Denna nations undergång ska inte inträffa förrän efter din död. Du ska inte behöva se all den olycka som jag ska låta komma över den här platsen. De återvände omedelbart till kungen med hennes budskap. Kapitel 23. Kungen sammankallade då alla de styrande och alla övriga ledare i Juda och Jerusalem för att gå med honom till templet. Alla präster och profeter och allt folket i Jerusalem och hela Juda, stora och små, samlades i templet, så att kungen kunde läsa för dem allt som stod i Guds lagbok, som han hade hittat. Han stod vid pelaren framför folket, och han och folket förnyade förbundet med Herren och lovade att alltid lyda honom och göra allt vad boken föreskrev. Sedan gav kungen översteprästen Hilkia och de övriga prästerna och tempelvakten instruktioner att förstöra allt det som hade samband med dyrkan av Baal, Aseran, solen, månen och stjärnorna. De brände upp allt sammans i Kidrons dal utanför Jerusalem och fraktade sedan askan till Betel. Josia avsatte också de hedniska präster som hans företrädare hade tillsatt för att tända offereldar i templen på höjderna över hela Juda och omkring Jerusalem. Alla de som hade bränt rökelse till Baal, solen, månen, stjärnorna och planeterna. Han tog bort pålen som föreställde Aseran från templet och förde den till Kidrons dal, där han brände upp den. Askan strödde man ut över den allmänna begravningsplatsen. Han rev också ner husen runt templet, där de manliga prostituerade bedrev sin handel och där kvinnorna vävde tyg åt Aseran. De Herrens präster som bodde i andra städer hämtade han tillbaka till Jerusalem, och han rev ner templet på höjderna där man hade tänt offereld, ända bort till Geba och Beer-Seba. Han rev också ner templet vid porten till Josuas palats, Jerusalems före borgmästares hus, som ligger till vänster om stadsporten. Prästerna från offerhöjderna fick inte göra tjänst vid Herrens altare i Jerusalem, men de åt av det osyrade brödet tillsammans med de andra prästerna. Sedan förstörde Josia Tofets altare i Hinnoms barns dal, för att ingen skulle kunna offra sin son eller dotter i eld till Molok. Han tog bort de statyer av hästar och vagnar som stod alldeles vid ingången till templet, in till hovmannen Netan Meleks hus, och som hade blivit invigda åt solguden av de tidigare kungarna i Juda, och han brände upp solvagnarna. Han rev också ner de altaren som Juda kungar hade byggt på taket, över Ahas sal, och de altaren Manasse hade byggt på templets båda förgårdar. Ja, han slog sönder dem alla, och resterna kastade han i Kidrons dal. Sedan rev han ner templen på höjderna öster om Jerusalem och söder om fördärvets berg, de som Salomo hade byggt åt Astarte, Sidoniernas onda gudinna, åt Kemos, Moabs fruktansvärda gud, och åt Milkom, Ammons barns avskyvärda gud. Josia slog sönder stoderna och välte omkull Aserorna. Han orenade dessa platser genom att strö ut människoben över dem, och han rev också ner de altaren och tempel som Jerobeam hade byggt i Betel när han förledde Israel att synda. Han krossade stenarna till grus och brände upp Aserorna. När Josia såg sig omkring fick han syn på gravarna på bergsluttningen. Då gav han order om att benen i dem skulle brännas på altaret i Betel för att orena det, precis som Herrens profet hade sagt att det skulle ske med Jerobeams altare. "Vad är det för monument där borta?" frågade han plötsligt. "Där ligger en profet begravd," svarade männen från staden. "Han kom från Juda, och det var han som förutsa det du just nu har gjort på altaret i Betel." "Låt då den graven vara och rör inte hans ben," svarade kungen. Man lämnade hans grav i fred och rörde inte heller benen av den profet som kom från Samarien. Josia förstörde templen på höjderna i hela Samarien. Det hade byggts av olika kungar i Israel och gjort Herren mycket vred. Men nu krossade Josia dem till grus, precis som han hade gjort i Betel. Han avrättade de hedniska templens präster på deras egna altaren och brände människoben på dem för att orena dem. När allt var utfört återvände han till Jerusalem. Kungen gav också befallning om att folket skulle fira påskhögtiden, precis som det var föreskrivet av Herren, deras Gud, i förbundsboken. Det hade inte firats påsk på det sättet sedan domarnas tid i Israel, och inte någon gång under alla dessa år i vare sig Israel eller Juda. Först under kung Josias 18:e regeringsår skedde det, och då i Jerusalem. Josia gjorde sig också av med alla medier och trollkarlar och alla slags föremål för avgudadyrkan, både i Jerusalem och över hela landet. Josia ville nämligen följa de lagar som fanns i den bok som prästen Hilkia hade hittat i templet. Ingen kung, vare sig före eller efter Josia, har så helt omvänt sig till Herren och följt alla Moses lagar. Men Herren var trots allt fortfarande mycket vred på Juda för allt det onda som kung Manasse hade gjort. "Jag ska straffa Juda precis som jag har gjort med Israel," sa Herren.
Jag ska överge min utvalda stad Jerusalem och det tempel som tillhör mig. Vad som i övrigt kan nämnas om Josia finns nedskrivet i Juda kungars krönika. Vid den här tiden kom kung Neko i Egypten till den assyriske kungens hjälp vid floden Eufrat, och kung Josia for dit för att strida mot honom. Men kung Neko dödade Josia vid Megiddo. Hans kropp fördes tillbaka i en vagn och han begravdes i den grav han utsett åt sig. Hans son Joahas valdes av folket att efterträda honom och smordes till kung. Joahas var 22 år gammal när han blev kung och han regerade i Jerusalem i 3 månader. Hans mor hette Hemutal och var dotter till Jeremia från Libna. Joahas var ogudaktig som så många av företrädarna på tronen. Kung Neko gjorde slut på hans regering i Jerusalem genom att gripa honom och fängsla honom i Ribla i Hamat. Juda tvingades att betala lösen för honom med 100 talenter silver och 1 talent guld. Farao Neko utsåg sedan Eliakim, en annan av Josias söner, att regera i Jerusalem och han ändrade hans namn till Joakim. Men kung Joahas fördes till Egypten där han sedan dog. Joakim måste lägga tunga bördor på folket för att kunna betala den skatt som den egyptiske kungen fordrade. Joakim var 25 år gammal när han blev kung och han regerade i Jerusalem i 11 år. Hans mor hette Sebida och var dotter till Pedadja från Ruma. Joakim syndade också mot Herren, precis som sina förfäder. Kapitel 24. Under kung Joakims regering anföll kung Nebukadnessar från Babylon, Jerusalem. Joakim kapitulerade och betalade skatt i 3 år, men sedan gjorde han uppror. Herren skickade då rövarband från kaldéerna, arameerna, moabiterna och Ammons barn mot Juda för att plundra folket, precis som han tidigare förutsagt genom sina profeter. Det är tydligt att dessa olyckor drabbade Juda på Herrens direkta befallning. På grund av Manasses många synder hade Herren beslutat att inte befatta sig med Juda, bland annat för att han hade fyllt Jerusalem med oskyldigt blod. Herren ville inte förlåta detta. Resten av Joakims liv finns upptecknat i Juda kungars krönika. När Joakim dog blev hans son Joakim kung. Den egyptiske kungen kom aldrig mer tillbaka, för kungen i Babylon hade intagit ett stort område som tillhörde Egypten, från Egyptens bäck till floden Eufrat. Joakim var 18 år gammal när han blev kung och han regerade i 3 månader i Jerusalem. Hans mor hette Nehusta och var dotter till Elnatan från Jerusalem. Under Joakims regeringstid belägrade den babyloniske kungen Nebukadnessars armé i Jerusalem. Nebukadnessar kom själv dit under belägringen. Kung Joakim, alla hans ämbetsmän och drottningmodern kapitulerade för honom. Joakim fördes fängslad till Babylon. Detta hände under kung Nebukadnessars 8:e regeringsår. Nebukadnessar förde bort alla skatter från templet och det kungliga palatset och alla guldföremål som Israels kung Salom hade låtit tillverka. Och detta var helt enligt vad Herren tidigare sagt. Nebukadnessar tog sammanlagt 10 000 fångar från Jerusalem och bland dem fanns alla de styrande, de bästa soldaterna och alla hantverkare och konstnärer. Det var bara de fattigaste och minst ansedda som blev kvar i landet. Nebukadnessar förde bort kung Joakim, hans hustrur och hans mor och alla ämbetsmän i Babylon. Soldaterna som fördes bort var 7 000 till antalet, alla krigsdugliga, och hantverkarna och konstnärerna uppgick till 1 000-tal. Han utsåg kung Joakims farbror Matanja till en ny kung och han ändrade hans namn till Sidkia. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal och var dotter till Jeremia från Libna. Sidkia handlade lika ogudaktigt som Joakim hade gjort. Herren ville inte längre ha något att göra med folket i Jerusalem och i Juda och vände sig bort från dem. Men kung Sidkia gjorde uppror mot kungen i Babylon. Kapitel 25. Då kom kung Nebukadnessar med hela sin armé mot Jerusalem. Det skedde i det 9:e året av kung Sidkias regering i Juda, i den 10:e månaden och på den 10:e dagen. Han slog läger utanför staden och gick i ställning på alla sidor om den. Belägringen varade ända in på det 11:e året av hans regering. Den 9:e dagen i 4:e månaden det året åt man upp det sista av maten som fanns i staden. och den natten gjorde kungen och hans trupper ett hål i den inre muren och flydde ut mot hedmarken genom en port som fanns mellan de dubbla murarna i närheten av kungens trädgård. De babyloniska trupperna som omringat staden förföljde Sidkia och tog honom till fånga på Jerikoslätten, men alla hans män skingrades. Sidkia fördes till Ribla där han fick sin dom av kungen från Babylon. Han tvingades se på när hans söner dödades och sedan stack man ut ögonen på honom och förde honom i kopparkedjor till Babylon. Nebuzaradan, befälhavaren över den kungliga livvakten, anlände till Jerusalem från Babylon den sjunde dagen i femte månaden i kung Nebukadnessars 19:e regeringsår. Han lät bränna ner templet, palatset och alla andra byggnader av värde. Han ledde arbetet när hela den babyloniska armén rev ner Jerusalems murar. Den kvarleva av judar som ännu återstod fördes bort tillsammans med de judiska desertörer som förklarat sin trohet mot kungen i Babylon. Men några av de allra fattigaste lämnades kvar för att bruka jorden och sköta om vingårdarna. Babylonierna bröt ner kopparpelarna i templet, bäckenställen på hjul och det väldiga kopparfatet och dess ställning och förde bort allt sammans till Babylon. De tog också kärl, skovlar, fyrfat, ljusstakar, skedar och alla andra koppartillbehör som används vid offren. Nebuzaradan såg till att fyrfaten och offerskålan och allt annat av rent silver och guld blev omhändertaget. Det var helt omöjligt att uppskatta vikten av de två pelarna, det stora fatet och ställningen, för de var mycket tunga. Allt detta hade tillverkats för templets räkning på kung Salomos befallning. Varje pelare var 9 meter hög och hade över 1 meter höga ornament av granatäpplen som dekoration på pelarhuvudet. Allt var gjort av koppar. Nebuzaradan, befälhavaren för livvakten, tog också översteprästen Seradja, hans assistent Sefania och de 3 tempelvakterna som fångar till Babylon. En befälhavare för en judarmé, 5 av kungens rådgivare och den officer och sekreterare som svarade för rekryteringen till krigstjänst och 60 av hans män hittade man på olika gömställen i staden. De fördes av Nebuzaradan till den babyloniske kungen i Ribla där de avrättades med svärd. Så gick det till när judar blev bortfört i fångenskap till Babylon. Nebukadnessar utsåg Gedalja, Ahikams son, och Sefans sonson till ledare för de som blev kvar i Juda. När de judiska officerarna och soldaterna fick veta att kungen i Babylon hade utsett Gedalja som ledare, kom de till honom i Mispa. Bland dem var Ismael, Netanjas son, Jahanan, Kareas son, Netofatiten Seradja, Tanumets son, Jaasanja, Makatitens son och deras män. Gedalja lovade och försäkrade att om de underordnade sig babylonierna skulle de få tillåtelse att bo i landet och slippa bli bortförda i fångenskap. Men 7 månader senare gick Ismael, som var av kunglig släkt, tillsammans med 10 män och dödade Gedalja och hans stab, såväl judar som babylonier. Då flydde alla judiska män och ledare i panik till Egypten, för de var rädda för babyloniernas hämnd. Den 27:e dagen i den 12:e månaden i det 37:e året av sin fångenskap frigavs kung Jojakin ur fängelset av den nye kungen Evil-Merodach, som fick makten det året i Babylon. Han behandlade Jojakin mycket vänligt och gav honom förmåner framför alla de andra kungarna som hölls som fångar i Babylon. Jojakin fick lägga av fångdräkten och under resten av sitt liv fick han äta vid kungens bord. Så länge han levde gav kungen honom dessutom ett dagligt underhåll.